vardag igen för de allra flesta i alla fall, och för oss också kan man väl säga. Viaplay F1 podcast är tillbaka. Janne Blomqvist, Erik Stenborg, en ganska matig podd framför oss där vi inte har någon ex-Formel 1-förare den här veckan, men vi har lite annat godis att bjuda på framöver. Återkommer till det lite längre fram. Dagens avsnitt kommer självklart att handla om kalendern. Kalendern som redan är reviderad, alltså. Många av er känner ju till det redan, men vi går igenom det lite tydligare ändå. En annan stor nyhet, en rent av lite chockartad nyhet som kom häromdagen, var ju det att Cyril Abiteboul, som har bossat för Formel 1-teamet, Renaults Formel 1-team i Formel 1, och Abiteboul som har varit i Formel 1 eller i Renault sedan 2001, lämnar nu företaget i samma veva som det ska gå över och bli Alpine F1 till nästkommande säsong. Vi ska prata mer om detta. En italienare vid namn Davide Brivio har ju ryktats vara på väg från MotoGP och VM-vinnande Suzuki-teamet in i Formel 1 och till just Alpine. Vem är denne Brivio? Vi har frågat Viaplays MotoGP-expert Andreas Mårtensson om detta. Sen är det ju en hel del nyheter till nästa säsong som vi också ska gå igenom. Och sist men inte minst, en intervju med Dino Beganovic. Dino som precis gjort klart med var han ska köra nästa säsong. Så är det.
Brett och vitt och kul med Dino. Han är ju den liksom klarast, ska man säga det, att han är klarast lysande stjärna på formelhimlen om man ser till att slutmålet ska bli Formel 1.
Ja, det får man väl ändå säga att man får tycka nu. Det finns i alla fall en uttalad strategi bakom det här som är väldigt, väldigt tydlig. Vi har ju några till såklart. Jag pratar Linus Lundqvist och Rasmus Lind och allt vad de heter som håller på. Va? Men där ser man ju ett annat
slutmål kanske.
Ja, ett annat upplägg i vilket fall. Va? Jag tror att alla de här killarna är sugna på att köra Formel 1 om det skulle vara så. Men det är inte i de flesta fall möjligt att ens sikta mot det målet. Vi kommer till Dino lite senare då. Ska vi börja med, hur mår du, Erik? Är det bra nu när det är vardag igen? Känns det okej att livet har börjat om?
Absolut, det tycker jag. Nu ska man liksom komma in i rullorna igen. Jag har ansvar för en 8-månaders flicka lite hela tiden. Så det här är en fantastisk paus. Jag är så glad över att sitta här med dig, Janne Blomqvist, på din födelsedag.
Ja, på min födelsedag, och det är fantastiskt. Man sitter där och smörjer in händerna med tandsprit. Det har ju blivit ett mantra. Jag är direkt avskärmad från omvärlden, skulle jag säga. Mer eller mindre. Jag sitter ute på landet där jag bor och gör trilla mycket mer. Vilket har blivit också en normalitet på något konstigt sätt. Alltså, det känns ju inte jättekul, det gör det inte. Men inte så störande heller på något sätt. Och veckorna går ju fort. Alltså, min nedräkning fick ju så en påbackning idag.
Ja.
Min Instagram-nedräkning på 7 dagar, det var inte så roligt. Men det är inte hela världen det heller om det bara är 7 dagar.
Då får du hålla på lite längre bara, och det är kul.
Ja, eller hur? Så idag plockade jag fram, jag hade ju då, alla har ju då frågat, vad ska du ha på 69 då? 69, det är ju så snuskig fantasi alla va? Så jag tog Nicky Hayden, apropå det vi ska prata om senare då, lite MotoGP-anknytning, som hade 69 på hojen då, till mångas besvikelse. Men sen fick jag ju backa på 7 dagar då, så att, då blev det ju 76.
Du får en ny chans med 69 sen då.
Ja, jag får ju det. Men jag kanske ska revanschera mig lite.
Ska jag dra den där roliga storyn? Eller, den var inte så kul alls när den väl hände. Men när vi var i Texas 2012, Nicky Hayden då, The Kentucky Kid.
Ja, det här är skitbra.
och jag gjorde mig lite ovän med honom, tyvärr. För att när man går runt där på gridden och då skulle jag intervjua folk i live-situationer. Det är inte min liksom normala roll. Man är lite halvstressad över att behöva gå fram till de här stora namnen. Och så ska man liksom bara pumpa ut, liksom hitta folk att göra intervjuer med så att man kan få ut det i sändning. Jag noterar att det står lite folk runt en ganska kort kille i så här, typ som en motorcykeljacka. Och jag bara, det där är Casey Stoner. Har jag bestämt mig för i mitt huvud. Mm. Och då går jag fram, stolpar fram för andra intervjuer av honom också. Och då så bara tänker jag, det var ju kul att han, för då skulle MotoGP köra där lite senare under året. Så att jag bara, hello, Casey, this is Swedish TV. Han bara, I'm Nicky. Och jag bara, för det var ju Nicky Hayden då. Jag trodde att det var Casey Stoner. Och sen så gick han därifrån. Så det blev inte så mycket till intervju. Men man skulle kunna säga att jag intervjuat Nicky Hayden i alla fall.
Det kan man göra. Ja. Tyvärr finns han inte med oss längre.
Tyvärr.
Nicky Hayden som var med om en tragisk cykelolycka faktiskt. Uppe i trakten av Monaco jag för mig, uppe i bergen där. Blev påkörd jag för mig och slog sig väldigt illa och miste livet tyvärr då. Så att, han är inte med oss längre. Väldigt, väldigt tråkigt. Nicky Hayden alltså världsmästare i MotoGP då, och vi ska som sagt prata lite mer MotoGP-anknutet längre fram i det här avsnittet. Men Erik, nu tycker jag vi släpper våra privata grejer och landar i kalendern.
Ja.
För påpassligt nog, för en gångs skull, så levererade man ju faktiskt en ny reviderad kalender innan vi spelar in veckans avsnitt.
Visst är det så, och det blev då bekräftat att Australiens Grand Prix på Albert Park i Melbourne inte kommer inleda säsongen där i mitten av mars, utan det flyttas bakåt till november hela vägen. Och säsongen,
21 till 23 november då?
Precis, och säsongen kommer därav inledas i Bahrain. Race 2 blir inte Kina, utan på Imola i Italien i april.
Just det.
Lite förvånande grejer.
Ja, det är det ju, får man väl ändå säga. Och det tredje racet då, som skulle ha varit det fjärde, där det har stått to be announced eller to be confirmed, så är det ju mycket, mycket troligt att vi kommer tillbaka till Portugal, till Portimao. Precis. Och kör det tredje racet där då. Så att vi börjar helt enkelt i Bahrain och sen så börjar Europasäsongen direkt. Det som man direkt känner när man hör de här nyheterna, att Australien skulle ryka, det har ju varit klart så himla länge. Det är ju bara det att det har inte varit bekräftat, så man har inte kunnat säga det rakt ut. Men nu är det definitivt så att Australien då är bakflyttat. Jag vet inte, framflyttat, då ska det vara tidigare lagt. Så att det är bakflyttat då, precis som du sa, och landar då i november. Och jag är starkt tveksam till om det blir något australiskt Grand Prix. För hur sugna är cirkusen på att dra dit efter en triple header i Amerikas?
Precis, för det är också en sån där grej som sker nu, är att då måste det göras plats för det här då. Och som vi sa i förra veckans podd, så är Australien inte så här nästgårds till något egentligen, och då behövde de liksom klumpa ihop saker, så att USA, Mexiko och Brasilien går efter varandra helt enkelt i en sån här triple header. Och sen ska vi då till Australien som en standalone event innan vi åker då sen vidare till Saudiarabien, och sen så avslutas säsongen då en bra bit in i december i Abu Dhabi. Så att jag håller med dig om den saken. Sen så det som jag bara känner är lite sådär, jag tror att teamen gärna kör mycket för att det genererar mer pengar, och speciellt i den änden av året där förhoppningsvis att det ser bättre ut med pandemiläget då, så att man kan generera mer pengar. För nu blev det ju färre race förra året, och sannolikt så kan det bli lite färre race än vad som är på kalendern just nu, med tanke på till exempel en Monaco-race som ska byggas långt. De måste börja i början av mars eller slutet av februari för att bygga den banan för att köra i slutet av maj. Och det är ju liksom lite sketchy precis där då, sett till att där är ju svårt läge att inte köra med publik till exempel och allting sånt där. Så att jag tror att, alltså med facit från förra året, så var teamen väldigt öppna för nya förslag. Så att det är väl det jag kan hänga upp det på, att kanske kan det bli en australiensisk Grand Prix också. För att tappa det två år i rad, det tror jag är rätt jobbigt för F1-organisationen totalt sett, att den sen kommer tillbaka 2022 eventuellt då, om man inte kommer dit i år. Inte vet jag. Men det är inte den lättaste resevägen för teamen. Så jag håller med er om att de är nog inte överförtjusta över att det blev som det blev.
Nu har ju Formel 1 lite lättare att ta de här besluten då. Man har ju gjort den processen enklare då, genom att inte kräva att alla måste vara överens, alla 10 teamen så att säga då. Men oavsett det så tror jag de har svårt att få majoritet för stora förändringar. Nu tror jag att man har gjort den här slotten i schemat i slutet på november för att man är tvungen att göra det för australiensarnas skull. De har ju naturligtvis fört massor med diskussioner nu, Formel 1, med Stefano Domenicali nu, den nya chefen i spetsen, och arrangören i Melbourne. Och hur ska vi göra? Hur ska vi kommunicera det som händer? De kan definitivt inte arrangera något lopp på så lösa boliner som är nu angående publik, för det är nog ett krav att racet kan köras med publik för att det ska bli av rent ekonomiskt. Och då får de väl naturligtvis, ja men då får vi helt enkelt se till stoppa in det där och så får vi se vad som händer. Men jag tror att det är stor risk att Australiens Grand Prix ryker helt och hållet från kalendern. Och i den kalender som nu är presenterad så finns det inte ens ett kinesiskt Grand Prix.
Nej, det står fortfarande det ju... att de diskuterar fortsatt. Men det är ju, återigen, var ska de klämma in det? Det är i så fall om något annat stryks av någon anledning.
Exakt, och jag tror att det är lite grann så de resonerar nu. För de vet att det är osäkert allting och det kommer uppstå luckor. Mm. Sen är ju frågan om det passar ett land som Kina, den eventuella luckan som uppstår. Va? Så att det är den här kalendern som vi har nu på 22 bekräftade race och en to be confirmed. Den tror jag är högst preliminär och är väldigt farlig att planera något efter. Om man tänker sig åka på några race, här gäller det att hålla sig kall verkligen. Så att man inte hamnar i ett läge där man har betalat massa pengar och sen inte får tillbaka dem om det inte blir något, bla bla bla. Så att ha is i magen, det är mitt råd till den som funderar på att åka och se något race live i alla fall under 2021.
Titta på tv istället, tills vidare.
Ja, det är väl den billigaste lösningen i alla fall. Billigaste och bästa underhållningslösningen.
Visst är det så. Men du, Cyril Abiteboul.
Ja, vilken skräll. När det beskedet kom igår att Abiteboul åker ut alltså. Han har ju som sagt varit i Renault sedan 2001 och tagit hand om Formel 1-teamet sen de återuppstod igen. Han har ju varit Renault-trogen kort och gott. Va? En kortare session i Caterham hade han. Men det var ju också med Renaults goda minne eftersom det var Renault-motor i den bilen och hela den sessionen. Men kliver av helt och hållet. Och jag måste säga att det hade jag inte riktigt sett baserat på hur det har låtit innan.
Nej, exakt. För det var ju lite det som att han har varit så himla drivande av Renault inom Formel 1-världen överhuvudtaget. Jag tror att han låg ju bakom mycket. Han var ju väldigt drivande att Renault skulle komma tillbaka som fabriksteam 2016 för det första. Och sen då var det ju han som liksom översåg övergången från Renault till Alpine som då ska ske till 2021-årssäsongen. Och jag tror att det här var liksom ett stort manövrerande från Abiteboul's och hans teams sida för att få Renault att stanna kvar i Formel 1. För det har inte varit helt självklart genom åren. Det har alltid varit lite så här, om det är någon som har liksom av fabriksteamen som har varit liksom lite questionable, så är det ju Renault, för att man inte riktigt vet att vad ledningen vill och det franska folket och det syns och hur ekonomin går och hej och hå liksom. Så att nu när han gjorde den här transfereringen eller liksom rebrandingen av Renault till Alpine, då var ju de starkaste ryktena att han skulle komma in som vd för Alpine, att han skulle ta hand om bil, alltså alpinvägbilarna, övriga, de kör ju GT-mästerskapen i de där bilarna och Formel 1 då. Men istället då så kom det igår ut info om att en Laurent Rossi går in som vd för Alpine och har ansvar för alla de här delarna som man trodde att Abiteboul skulle ha då. Och då istället då lämnar Abiteboul. Vi vet ju inte varför han gör det. Han kanske var sugen på någonting annat eller vad det nu kan tänkas vara. Men det är ju en liten konstigt läge. Han känns väldigt liksom trogen Formel 1 på något sätt, Abiteboul.
Ja, det gör han ju onekligen, va. Och jag ska inte påstå att jag känner honom heller. De få gånger man har pratat med honom så är han ju lite maskinaktig, skulle jag säga. Väldigt så här, pratar fort och mycket och han är ju alltid förberedd när man kommer med mikrofonen och ska intervjua honom och hela den biten. Men sen hade jag ju också det där året 2014 då när han var bossade för Caterham då. Det var inte så att man gick fram och bara surrade med honom. Verkligen inte, utan en ganska, jag ska kalla buttertyp, men ja, inte, han var inte så välkomnad om man säger så. Nu ska väl inte han vara det mot journalister, självklart inte i den position han var, så det är inte mycket att säga om. Men han har känts som en kille som ska vara i Formel 1 och som sagt, baserat på det här omtaget som Renault nu skulle göra då, ihop med att byta namn då till Alpine och hela den grejen, så kändes han som den som skulle hålla i rodret ändå. Ja, vilket det alltså inte blir.
Speciellt när det varit han som varit så drivande också. Men det är ju, jag pratade med Eje som känner honom bättre än vad vi gör till exempel, och han har ju ganska goda känslor runt Abite Bull som människa. Sen så har han tydligen liksom Flavio Briatore, kanske genom hans koppling då, att de har haft kontakt under tiden som Briatore var med Renault då, eller Enstone-teamet som det var. Så att min känsla runt Abite Bull, utan att jag känner honom heller, då är att han kanske, det har inte riktigt så här slagit gnister om hans resultat som han har varit ansvarig för. Du nämnde Caterham till exempel. Det var ju, han gick in där 2012 och tog över efter Tony Fernandez, tror jag. Och sen så gick ju teamet i konkurs då 2014. Vilket kanske inte var hans fel. Han kanske höll det vid liv längre än vad det klarade egentligen. Men sen då med Renault så talade han ganska vitt och brett då, när de kom in där 2016, att de på 5 år då skulle de ha chans på, efter det 5:e året så skulle de då ha chans på titlarna. Och det var ju då 2020, och då tog de förvisso då 3 pallplatser i förra året då, men långt ifrån titlarna. Så han kanske liksom spelade lite högt, men det kanske också var det han var tvungen att göra för att behålla Renault i sporten.
Det är lite så jag ser på det i alla fall, för att det har ju varit väldigt, jag tror de har varit tvungna att positionera sig väldigt tydligt från Formel 1-teamets sida då gentemot moderbolaget för att få de resurser de behövde. Och då kanske det krävdes en väldigt hög profil och en hög svansföring från Cyril Abite Bull. Det jag tänker tillbaka på mest under de här åren, det är ju hur han pajade, hur relationen med Red Bull pajade. Mm. Så kapitalt, från att ha varit succé under åren då tillsammans innan det blev de här V6-erna med hybridsystem då, som Renault gjorde bort sig totalt med. De motorerna gick ju knappt under den första säsongen. Det var ju, man trodde ju inte det skulle bli någon race överhuvudtaget för de bilarna som körde Renault-motorer i Australien och inledningen. Det var en total katastrof helt enkelt. Och jag vet också att Renault var missnöjd under åren med Red Bull, för det var Red Bull som vann, och då fick inte Renault någon cred för att de var motorleverantör till dem. Och när det gick dåligt för Red Bull då i början på det här hybridreglementet, ja, då var det ju självklart Renault som var den stora boven i dramat. Va? Så jag kan förstå att relationen mellan Red Bull och Renault började knaka i fogarna ganska tidigt där, och att det blev som det blev. Men det är ju ändå det som sitter på näthinnan lite grann, det där tjafset som var mellan Christian Horner och Cyril Abite Bull om vem är det egentligen som gör vad här, och varför ser det ut som det gör, och hela den biten. Det var rätt oformulettigt rent politiskt hur de jobbade då. Det var mycket så här pajkastning. Det brukar inte vara så, för man är ju sällan speciellt sugen på att bränna några broar i den här sporten.
Nej, men det är alltså utifrån mitt perspektiv liksom, utifrån sett, så lägger jag ändå mer skuld på Red Bull, för det var ju liksom, om man tittar på vad de är idag, när de har kanske behov av en motor efter nästa säsong, så är det ju lite så här klantigt att ha varit så jäkla hårda som de var mot Renault, för man vet ju inte heller. Det är ju, nu så säger ju de flesta att alla motorer är hyfsat lika. Mercedes har väl kanske någon form av övertag, inte Ferrari då som hade ett dålig säsong 2020, men i övrigt är det ganska liksom hugget som stucket, och då känns det ju otroligt klantigt att ha bränt de broarna. Och jag tror att ändå det var Red Bull som var väldigt vocal runt det hela när det gick dåligt under 2014, 2015 och så vidare, men i övrigt så var det ju, ja, var inte Red Bull, eller Renault upplevdes inte lika aggressiva i den, utan nej, mer försvarstagande.
Inte till att börja med i alla fall.
Nej, men är man under attack så måste man försvara sig.
Så är det ju, självklart. Va? Och jag kan ju hålla med om att det var ju sällan man gav Renault cred för att det var Red Bull som vann VM.
Aldrig. Ja. Det var ju trots Renault så vann vi det här racet. Liksom. Det var ju så det lät.
Lite så. Nåväl, vi får se vad som händer med Cyril Abite Bull. Det är inte så himla lätt att veta vad han tar vägen nu. Och som sagt, vi vet ju inte om han lämnade självmant eller om han helt enkelt fick sparken. Det är ingenting sånt som har kommunicerats ut överhuvudtaget. Men han lämnar i alla fall ett litet hål efter sig. Ja, det var Cyril Abite Bull det som vi har pratat en stund om. Cyril Abite Bull som alltså lämnar Renault och då följaktligen också Alpine. Och om det kommer som en skräll så leder det ändå in oss lite grann på nästa vi ska prata om, eller hur, Erik?
Ja, precis. För att när vi talar om skrällar och på kungaklasser inom motorsporten så hade vi en väldigt stor sådan i MotoGP. Det var nämligen så att David De Brivio, som var teamchef för Suzuki, som alltså tog VM-titlarna i fjol, han chockade MotoGP-världen när det meddelades att han skulle lämna MotoGP. Och då drog ju, apropå Cyril Abiteboul då, så drog ryktena igång direkt att han skulle bli vd för Alpine. Nu blir det inte så, men mycket talar för att han ska till Alpine i någon form. I varje fall, det är inte bekräftat av vare sig Alpine eller av Renault eller av honom själv. Men det finns tecken som tyder på att han ska dit. Och Andreas Mårtensson har vi tagit in då för att hjälpa till lite här runt MotoGP-världen. Vi sa en chock. Det är lite som att Toto Wolff hade gjort samma sak i slutet av 2014 med Mercedes. Stämmer det ungefär?
Ja, det stämmer verkligen. När jag läste det här första gången på Twitter för någon vecka sedan så funderade jag på, är det typ den här dagen som är 1 april i Spanien? Jag tror den brukar vara ungefär innan nyår. Jag tänkte, är det den här dagen? För det kändes nästan som ett aprilskämt det här att Brivio av alla människor skulle lämna MotoGP-depån.
Vem är han då, David Brivio? Sätt honom på kartan för de fyrhjuliga fansen här.
Ja, han började sin karriär i Yamahas Superbike-team. Det var ju egentligen där han började som teamchef med stora framgångar. Efter det blev han ju värvad till Yamahas MotoGP-team. Och det blev han när det blev MotoGP. Innan var det 500 då, till och med 2001. Men 2002 så skedde ju en stor förändring i MotoGP och det blev fyrtakt. Och då tog de in Brivio. Och Yamaha på den här tiden, 2 och 3 första åren i fyrtaktseran, var ingenstans egentligen. Utan det var Honda som dominerade och med en viss då Valentino Rossi som vann både 2002 och 2003. Men Brivio lyckades då att värva över Valentino Rossi till 2004 och fortsätta utvecklingsarbetet med Yamaha till den säsongen. Och efter att inte ha vunnit ett enda race då 2003 för Yamaha så kom Rossi in 2004, vann första racet och vann också titeln det året. Och på något sätt det är ju hans största framgång kan man nog säga fram till och med den gångna säsongen. För det var ju inte bara 4 de vann utan de vann 2005 och sen vann de 2008 och de vann 2009. Och sen så försvann ju både Rossi och Brivio ifrån Yamaha till säsongen 2011 då.
Vad gjorde Brivio då?
Då gick han till att bli rådgivare kan man säga åt Valentino Rossi. Så han gick till en tjänst inom VR46 och bygga upp hans team. För nu har ju Valentino Rossi team då i Moto2 och i Moto3, inte till den här säsongen dock som kommer nu, men började bygga upp det där. Och under säsongen 2014 så blev han då värvad över till Suzuki, fick ett erbjudande att bli teamchef. Suzuki på den tidiga eran av MotoGP. De körde en V-motor och de var egentligen ingenstans i resultatlistan och pallplats lyckades de med, men inte mer än så. Och sen försvann Suzuki ur MotoGP på grund av finanskriserna 2008-2009, men sen så skulle de ta ett nytag då till säsongen 2015 när reglementet ändrades lite grann i MotoGP. Då tänkte de, nu tar vi ett nytag. De kom tillbaka då med en rad 4 istället, vilket är ganska naturligt för att det passar dem lite bättre i och med att deras vägmotorcyklar är radmotorer på deras cyklar. Så att det stämmer lite bättre. Men Brivio fick helt enkelt äran att bli teamchef för Suzuki. Och började bygga upp det här Suzuki-teamet då till 2015 de kom tillbaka och så tog de ju en seger då 2016 redan, så tog Vinales, som för övrigt då fyller år den här tisdagen.
Samma dag som jag.
Exakt, vi får gratulera Janne.
Just det. Grattis, jag vill bara flika in det mitt i alltihopa. Fortsätt, sorry.
Du är mer än dubbelt så gammal som Vinales.
Det spelar absolut ingen roll. Det viktiga är att vi fyller år.
Ja. Ja, för motsatsen är ju inte bättre.
Nej.
Men han tog en seger av Vinales 2016. Sen litet återfall fick de 2017. Det funkade inte riktigt. Kom tillbaka starkt till 2018. 2019 så lyckades de ta 2 stycken segrar. Och nu då förra året 2020 så, Så gick de och vann mästerskapet med Johan Mir. De blev trea med Alex Rins. De vann teammästerskapet. De lyckades inte vinna märkesmästerskapet. Men annars så var det egentligen en clean sweep där för Suzuki och Brivio då som teamchef.
Inte undra på, ja, förlåt, inte undra på det. Davide Brivio har liksom hamnat på tapeten då utanför MotoGP-cirkusen. Men jag vet, Erik, du undrar någonting.
Nej, men det var bara vad Brivio gjorde. Är det liksom lite som Toto Wolff i Mercedes, som man liksom, jag vet inte om det är en klockren jämförelse egentligen, men han är ju liksom, han har ju ärats så att säga med mycket av Mercedes framgångar är liksom under hans ledning, och därav har han liksom byggt upp Mercedes till det powerhouse som det är idag. Har Brivio gjort någonting liknande med Suzuki under tiden han har varit där?
Ja, det skulle jag säga. Jag tror inte att Suzuki hade varit där de är idag, och jag tror inte att de hade vunnit titeln förra året utan Brivios hjälp, att det är han som har styrt det här skeppet från då nya eran så att säga, då från 2015 och framåt. För det har han sagt också i olika intervjuer där, att han, på något sätt så kan han hålla nere de här lite hetsigare italienarna, för teamet Suzuki, MotoGP-teamet, består mestadels av italienare i race-teamet. Men sen har de ju ingenjörer från Japan såklart som måste sammanfogas på något sätt, och det är det som har sett som hans största styrka, att kunna på något sätt hålla tillbaka italienarna och lyfta upp japanerna så att det blir en bra kombo helt enkelt. Han har stått däremellan.
Okej, okay. Då är Brivio på tapeten så att säga. Han har hamnat på kartan nu utanför, och jag förstår nu mot bakgrund av din förklaring här varför du upplevde det som 1 april när han skulle lämna teamet efter alla de här enorma framgångarna. Vi kan ju notera också att MotoGP har gått igenom en ganska stor förändring som ändå kan liknas lite grann vid det Formel 1 står inför, där man jagar ett reglemente som ska göra det mycket jämnare över hela griden och hela den biten. Den här förändringen som MotoGP har gjort, då kan du inte berätta lite grann om vad den har inneburit och hur de har gått tillväga?
Ja, man har infört enhetselektronik helt enkelt. Alla måste köra med samma elektronik. Man har tagit bort de här fördelarna som de stora fabrikerna Honda, och då pratar vi Yamaha och Honda framförallt, med att kunna utveckla sin egen elektronik. Och sen har man gått till ett enhetsdäck. Man har gått till Michelin ifrån att vara på Bridgestone innan, vilket också blev lite förändring då. Allting detta skedde ju då till 2016 års säsong, så att det blev mycket jämnare. Plus då att MotoGP har en speciell regel att kommer du in som en ny tillverkare så får du fler fördelar. Du får testa fritt till exempel, du får fler motorer, du får utveckla motorerna under säsongen. Någonting som man inte får göra då, man har tagit ett visst antal pallplatser under säsongen innan. Vilket gör att Suzuki kom tillbaka, KTM kom in, och KTM har ju nu blivit av med de här fördelarna för att de lyckades så pass bra under förra säsongen. Så att man har ett reglement i MotoGP som gör att det blir väldigt jämnt helt enkelt. Och det var därför Suzuki också kom tillbaka, för att de såg möjligheterna med det här nya reglementet.
Mm. Och än en gång är det ju fortfarande bara rykten runt att Brivio ska få någon form av roll i Alpin. Men jag tänker då på MotoGP är ju jättestort, det är kungaklassen på två hjul, men däremot så är ju liksom budgeten i MotoGP inte alls på F1-nivå. Och det som händer, vilket vi ska komma in på lite senare i den här podden också, nyheterna inför till 2021, är ju det här kostnadstaket. Det är 145 miljoner dollar som alla teamen måste driva sina team under, med vissa avarter dock då. Men då tänker jag att för många team så blir det ju en ny start, att liksom göra någonting nytt, och att liksom verka i ett kostnadstak kanske den här Davide Brivio är ganska bra på, sett till att han ska då ta klivet från 2 hjul till 4 hjul eventuellt då. Tror att det ligger någonting i det, att han liksom har den bakgrunden så att säga?
Det kan absolut göra. Någonting man ska komma ihåg med Suzuki och Brivio är ju att de är ett av de minsta märkena i MotoGP. Och de har bara 2 cyklar, till skillnad mot Honda som har 4. Ducati har ju 6 cyklar. Vilket gör att varje förändring som Suzuki har gjort under den här tiden har behövt vara en förbättring. Man har inte råd som Suzuki att gå bakåt, utan man måste ta små steg istället, så att man kommer framåt. Och det är ju någonting som Brivio verkligen är känd för, att inte ta de här stora kliven utan ta små steg hela tiden. Och det kan ju absolut ha med budget att göra, absolut.
Och du som vet mer om Davide Brivio än vad åtminstone jag gör, vad tror du om hans möjlighet att verka inom Formel 1 då, om det nu blir så, i förhållande till MotoGP? Jag har ju varit tillräckligt mycket inom MotoGP under de åren jag jobbat, att jag vet ungefär hur det ser ut där, och det är ju några steg ner i storlek så att säga då, en MotoGP-depå och omfattningen av MotoGP jämfört med Formel 1, och det är mycket mycket mer politiskt inom Formel 1 än vad det är i MotoGP-kategorin.
Ja, det är ju det, och jag tror absolut inte att han kommer misslyckas, för hans främsta styrka, det är just det här mänskliga perspektivet. Han är en av de som alltid svarar på frågor. När man möter honom på parkeringen på väg in i depån, man kan alltid ställa en fråga till Brivio, och det är absolut inga problem. Han svarar alltid ärlig, och har en annan ganska rolig grej från Austin för något år sedan, när Rins tog segern faktiskt där i det racet, och det var första segern på över 2,5 år. Då landade vi på samma restaurang tillsammans med Suzuki-teamet, och Brivio kände ju till oss såklart, så vi började småsnacka lite, och på något sätt redan där så bad han om ursäkt för vilket liv de skulle föra på den här då ganska fina restaurangen. Så att han är väldigt omhändertagen, och det märkte man även när han höll sina tal där under den här middagen, att det är hans främsta styrka skulle jag vilja säga. Och ett annat exempel på hans styrka där skulle jag säga är Alex Rins var skadad under hans debutsäsong i MotoGP, och Rins bröt båda armarna, kom tillbaka, men Brivio sa stopp helt enkelt. En MotoGP-förare vill ju alltid komma tillbaka så fort som möjligt. Det är bara att titta på Marquez, han bryter överarmen och sen ska han tillbaka och köra 3 dagar senare. Men Brivio sa stopp, och det gick 5 veckor från att han egentligen var okej att köra tills Brivio tillät han att köra, för att han vill inte förstöra Rins självförtroende genom att köra skadad, utan han såg till att Rin ska vara fit for fight när vi görs ut på banan igen, och det gjorde han också. Så att hur han kommer lyckas i Formel 1 med de andra aspekterna som du säger där, just politiskt, det är väl lite tveksamt skulle jag vilja påstå i detta läget. Det kanske går jättebra, men det kan också inte bli jättebra.
Det ska bli i alla fall spännande att se vad som händer. Jag tänker liksom att nu när han inte blir vd, Brivio alltså, för Alpin, då Laurent Rossi tar den positionen istället och Cyril Abitbol åker ut, så känner jag ändå att det kanske finns någon form av likhet mellan som McLaren jobbar nu med Zac Brown som är ju vd för McLaren, och sen så har han liksom Andrea Seidel som är den drivande för själva Formel 1-teamet. Zac Brown är med där hela tiden, men Seidel har liksom fritt spelrum att göra vad han vill med teamet. Sen så finns det lite andra aspiranter på teamchefsrollen också i Alpin, men det känns som att det är många team som går åt det hållet, med Jos Capito och Simon Roberts i Williams till exempel.
All right, tack så mycket Andreas för dina goda insikter i detta. Vi återkommer om det dyker upp något mer i frågan.
Då sa Janne, då ska vi börja prata lite nyheter inför 2021. Och vi gjorde som så att vi delade upp ansvaret för att ta reda på och reda ut vad som egentligen gäller till 2021. Och jag gjorde lite sneaky. Jag gav dig ansvaret för tokens. För jag började läsa och jag fattade knappt vad jag läste. Och då så smsade jag dig och sa så här, du kan väl förklara tokens, eller hur? Och du bara, absolut, jag tar det. Så varsågod och försöka förklara det.
Jag ångrade mig sen ganska snabbt. Ja. Nej, men det är sjukt komplicerat här, och det är fasen inte lätt att förklara vad som man får göra. För det som kommunicerades ut under 2020 var att alla team kom överens om att vi fryser reglementet nu. Vi kör samma bil som vi kör 2020 även 2021. Det vill säga vi flyttar fram då den förväntade, eller det nya reglementet som skulle komma till 21 och till 22, och så kör vi samma bil över 2 säsonger. Det här är ju en sanning med stark modifikation faktiskt, för så mycket samma bil. Ja, till stora delar kommer det vara det, eller den bärande delen på bilen, det vill säga monokocken, kommer till största delen att vara exakt samma. Den är kraschtestad och homologerad och klar, och den... Ska du byta den, då kostar det dina tokens som du har tillgängliga. Och det finns det ju ingen som tycker det är värt, utan den kommer att finnas kvar.
Mm. Till att börja med, vad är tokens, om man säger så?
Ja, för att inte det skulle bli något utvecklingskrig nu då, mellan 2020 och 2021, så var man tvungen att hitta ett sätt att begränsa teamen från att göra onödiga grejer eller ge sig in i väldigt dyrbara saker för att förbättra bilen till säsongen efter. Och då bestämde man att man hittade ett system där man alltså får två tokens. Och de här får man då använda på, beroende på vad man behöver, vad man upplever att man behöver på den bilen som homologerades, och där delar av bilen faktiskt frös till rent reglementsmässigt eller uppdateringsmässigt redan första racet 2020. Sen så hade man en ny deadline efter 8:e deltävlingen 2020, det vill säga en bra bit in i oktober då. 15 oktober var det antingen det datumet eller 8:e deltävlingen, vilket av det som kom först då. Nu blev ju säsongen så skev och började så sent så att det spelade nog ingen större roll. De sakerna som man frös redan vid första deltävlingen, det är typ växellåda, chassi, en hel del andra stora saker. Och de ska man byta någonting utav det, så har man och göra det då innan slutet från datumet när racen började förra året och fram till slutet på 2021, så kostar det alltså de två uppdateringspoäng man har tillgängligt. Så det är väldigt osannolikt att någon kommer att göra någonting åt, om man inte heter McLaren och ska byta motor, leverantör till exempel. Det kommer att kosta dem deras uppdateringspoäng att göra den integreringen av den nya motorn. Sen hade vi då de här delarna som man frös så att säga då från och med deltävling nummer 8. Och det är lite mindre saker, och de är flera av dem då värderade till en token. Det vill säga de kan du byta två gånger om du skulle behöva och vilja det. Det är ingen idé alltså att gå in på vilka delar det här är. Det handlar om hjulupphängningar, det handlar om bromsar, växellåda och sådana detaljer på bilarna då. För jag, när jag hörde det här från första början, så tänkte jag så här, okej, det är ju typ samma bil som ska köra ett år till, och så var man jättebekymrad för de som hade kämpat under 2020, men det är väldigt, väldigt mycket som är fritt, visar det sig. Alla aerodynamiska ytor till exempel är ju fria. Och där kan du jobba en hel del. Nu vet jag att det är inte jättemycket av downforce på bilen som genereras från aerodynamiska ytor på ovansidan av bilen, utan det är mycket golv och framkant på golv och hela den biten, hur man lyckas styra luft. Men det är ändå bargeboard och allt vad det nu är, som framvingar och sådana grejer som man ändå... Så att det finns ganska stor frihet ändå att göra saker på bilarna mellan 2020 och 2021. Men den bärande, den största delen av bilen är fortfarande fruset då enligt reglementet, och ska inte ändras på, eller kommer inte att ändras på. Men mycket detaljer, och vi hörde ju Red Bull säga att ungefär 60% skulle de ta med sig då från 2020 till 2021. Och det säger ju rätt mycket, att det som normalt brukar kunna vara 90-95% som är nytt på en bil från ett år till ett annat, går ner till ungefär 60% till nästa säsong.
För att reviewa då, så var ju det här en av kostnadsskäl. För att vi väntar, egentligen skulle ju 2021 innebära det här nya reglementet med helt nya koncept för bilarna helt enkelt. Och det, på grund av coronapandemin, så sköts det här upp till 2022. Och då ville man helt enkelt inte att teamen skulle börja spendera, utveckla de här nuvarande bilarna ett år till på samma sätt som man gör normalt sett mellan år till år. Så att det är ju det som är grejen, att man vill bara hålla tillbaka dem. Och det som är grejen här, man kanske kan säga att de kan utveckla väldigt mycket och de kommer utveckla väldigt mycket, men rent så här konceptuellt, designkonceptuellt, så kommer att bilarna se likadana ut i stort sett.
Exakt så är det. Och en viktig detalj bara att lägga till här är ju när det gäller motorerna, för dem kan man ju homologera en ny till säsongen 2021. Du får inte göra så himla mycket på den, eller du kan inte göra något på den under året egentligen. En uppdatering under året bara. Men det viktiga är att man gör jobbet nu under vintern. Och Ferrari har vi pratat oerhört mycket om, och att de har varit efter under 2020 och hela den biten. Men de har ju vetat det sedan i januari 2020. Mm. Så de har ju haft hela 2020 på sig egentligen fram till nu att få till en motor som är betydligt bättre då, eller som är tillbaka på den nivå någorlunda i alla fall som de var innan de åkte på det här tekniska direktivet och den här uppgörelsen med FIA då, som kostade dem så himla mycket i prestanda. Och det hoppas nog både Ferrari, ja, framförallt Ferrari själva på, men inte minst deras kundteam, både Haas och Alfa Romeo, vill ju naturligtvis få en chans att vara med i mittfältet på riktigt allvar igen, vilket de var innan det här hände. Så att det är jätteviktigt. Och det är därför alla tror att även Honda då, som gör sin sista säsong i Formel 1, kommer att göra en big push inför 2021 för att verkligen lämna sporten med flaggan i topp. Mm.
Och förhoppningsvis då, från mitt sätt att se det i alla fall, så har Red Bull då möjlighet att fortsätta köra de här Honda-motorerna, eftersom därefter, efter det här året, så kommer knappt någon utveckling ske överhuvudtaget på de här motorerna. Vilket gör att de...
Det är väl så här att de hoppas ju att motorreglementet fryses nu då efter 2021. Jag vet inte om det är helt klart.
Jag ska ärligt säga,
jag är lite osäker på det, för att det är ju det som krävs för att Red Bull ska kunna köpa IP:n utav Honda och fortsätta driva de här motorerna rent underhållsmässigt och inte behöva utveckla dem. Annars blir det för tufft, tror jag, för dem att sköta det där själva.
Precis. Men du, då är vi kanske klara lite med tokens. Nu har vi förklarat det i alla fall.
Jag vet inte om någon blev så himla mycket klokare av det, va? Men det är sjukt komplicerat det här. Men det är inte så att det är exakt samma bil som kör 2021 som körde 2020. Det kan vi enas om. Det är fortfarande en väldigt massa detaljer som är nya, men till stora delar är bilen då frusen rent reglementsmässigt och har inte förändrats från ett år till ett annat.
Precis. Däremot så kommer det en hel del nya grejer i reglementen som det gör varje år. En stor grej är faktiskt det här att det finns ett nytt reglement för golven, hur golven ska se ut och utformas. Och det här har sin bakgrund i då att Pirelli, på grund av att de har haft så begränsad däckstestning genom åren, har i stort sett de senaste två åren i alla fall i stort sett levererat samma typer av däck som de har gjort de senaste två åren, helt enkelt. Och samtidigt då så har bilarna blivit snabbare och snabbare. Man räknar ungefär 10-15% per år som de ökar liksom hastighet och kurvhastighet då. Vilket då är svårt för Pirelli att garantera att däcken håller, helt enkelt. En grej var ju till exempel i Silverstone i år, där åtminstone tre bilar fick punktering. Och det sa de ju just att bilarna går för fort för vad konstruktionen klarar. Och då föranledde det här då till att man ville sakta ner bilarna en aning, och man gör det bland annat då genom att minska golvytan. Man gör liksom, nu är golvytan, om man ser bak, om man tittar på en F1-bil rakt uppifrån, så ser man att golvytan går liksom från mitten på bilen ungefär, lite drygt mitten, så går de rakt bak till bakhjulet. Men nu kommer komma en liksom diagonal skärning in mot bilen, så att säga, mot bakhjulet, vilket gör att man minskar helt enkelt golvytan. Man minskar även diffusen en aning, man kortar wingletsen på bromsluftsintagen, man tillåter mindre flex i golven, vilket då kan ge aerodynamiska fördelar om golvet flexar, och man får inte heller ha några hål i golven, för det kan man ju också se om man tittar på detaljbilder på F1-golven, att det är små vingdelar egentligen och hål som gör att det ska liksom
jälar
helt enkelt då. Och allt det här då skulle göra att de siktar på cirka 10% mindre downforce i början av 2021. Med det sagt så kommer Pirelli med nya konstruktioner till 2021. De har ju testat en del under året, men behovet av att minska aeron fanns ändå, för att eftersom man i sanna F1-anda förväntas stallen då kämpa sig fatt med 5% över vintern, så att den här 10%iga minskningen av downforce tror man att teamen kommer hämta hem hälften av det redan till första racet då i Bahrain 2021.
Och det här med däcken hänger ihop med att teamen och Pirelli bestämde sig för att de inte ville ha några nya däck till säsongen 2020, utan man fortsatte att köra 2019. Och sen så kom man ju då med coronans hjälp fram till att vi kör med samma... tanken var i alla fall att köra med samma däck även under 2021 då, som man hade under 2020. Och, men Pirelli har alltså sett lite oroad ut över utvecklingen då, att bilarna går så pass mycket fortare varje år, så att de känner sig nödgade att göra den här förstärkningen av konstruktionen. Gummiblandningen är, vad jag förstår, ungefär eller mer eller mindre samma som tidigare, men det är uppbyggnaden av däcket då som är lite annorlunda, lite styvare konstruktion. Och vi vet ju att förarna var ganska missnöjda med känslan när de fick provköra de här däcken då, men det beror ju på att bilarna inte var optimerade för den här typen av däck då, rent fjädringsmässigt och setupmässigt i övrigt heller.
Och blindtester var det också, så man visste inte vilken gummiblandning man körde på, så det kan göra stor skillnad.
Det kan det definitivt göra, va? Så att det där kommer säkert att bli bra. Och det här med det minskade golvet, det är ju sånt där som måste göras ibland. Man måste hejda dem emellanåt. Och just när det var det här, det är ju det sista året på det här reglementet, så var ju det en ganska enkel åtgärd ändå att göra. Och precis som du säger så kommer de ju säkert att hitta fem av de där missade 10% redan i vindtunneln under vintern. Och sen så när säsongen börjar så hinner de köra tre tävlingar så är de snart och får ungefär samma värde. Men då har man åtminstone inte blivit snabbare. Nej. Vilket skulle kunna äventyra säkerheten då, med anledning av däcken.
Yes. Nästa stora punkt till som införs då det här året, vi har redan börjat här året, jag glömmer bort det ibland, men det är det här kostnadstaket då. Att det är, man får max spendera $145 miljoner i år. Nästa säsong så kommer det sjunka ytterligare till $140 miljoner och sen 135 till 2023 blir det, va? Och det här inkluderar allt förutom marknadsföringskostnader, förarlöner och de tre högst betalda i bolaget. Alltså till exempel i Mercedes skulle jag gissa att det är Toto Wolff, James Allison, säg någon mer.
Någon till.
Ja, någon annan.
Någon till, säger vi. Nej, jag vet inte, men ja, jag fattar vad du menar. De tre bäst betalda i alla fall i top management.
Precis.
I exkluderade.
Precis. Och inte heller Lewis Hamilton, om det nu blir han, och Valtteri Bottas då. Och det är ju just av liksom konkurrensskäl som man vill, de stora teamen har fått igenom det här då. Att om man vill kunna, annars måste ju förarlönerna sjunka drastiskt. Då skulle...
Oja, det blev ingenting kvar till någon annars.
Precis. Så att, det är väl lite det. Sen kan man tycka lite vad man vill om det här taket, men det är i alla fall en stor skillnad för ett team som Mercedes till exempel, som kanske spenderade dubbla.
Just det, och det är ju, vi har ju Mercedes i Formula E nu till exempel, och de har ju, de finns ju där egentligen för att de har utrymme för det nu, och vi har ju hört Ferrari prata om att de ska bygga en hypercar och köra i WEC eller eventuellt bara göra inhopp i IndyCar. Det är också sånt där, nu finns det helt plötsligt utrymme utan att behöva frilägga personal att göra andra saker, och McLaren är ju det senaste teamet att de skrev väl en option om att eventuellt tävla i Formula E från och med säsongen 22-23. Och jag vet inte om de kommer att göra det, va? Men de har skaffat sig en möjlighet att göra det utan att behöva då friställa någon av sin personal, om de kan få ihop affären så att säga att köra Formula E.
Ja. Och ett ytterligare tillägg till det här kostnadstaket, den sista grejen är då att man får också lägga upp till $45 miljoner amerikanska dollar då för olika kapitalutlägg, till exempel om man behöver en ny autoklav till sin fabrik till exempel, eller om man behöver en ny, lite nya maskiner helt enkelt, och skruva lite, fixa lite. Det får man göra.
Just det. Det är bra. Det är bra. Aerotester?
Ja, det är också en stor grej att i år ligger ju stort fokus på, alltså under den här säsongen, samtidigt som vi kör den här säsongen, så kommer ju mycket fokus ligga på att få fram bilarna till och utveckla bilarna som ska då köras 2022. Där kommer ju det här nya reglementet in med helt nya bilkoncept. Och för att kunna göra de här utvecklingarna av de här bilarna så vill man ju köra vindtunnel och CFD, alltså Computational Fluid Dynamics, alltså data vindtunnel kan man väl säga att det är. Men baserat på VM-tabellen 2020 så får Mercedes minst tid tillåten att göra de här testerna och Williams får mest. Det finns helt enkelt stipulerat i reglementet hur mycket tid och data man får generera för att köra de här programmen. Vilket då...
En glidskala helt enkelt.
Precis. Och det här är ju då till för såklart att man ska liksom jämna ut fältet förhoppningsvis något mer då.
Mm. Och till den här säsongen så är det 90-112%, va? 90% utav den tillåtna tiden får Mercedes nyttja och 112% får Williams då, som hamnade sist använda då. Så att det är ett sätt att jämna ut, och sen så kommer det där, det kommer bli 70-115 tror jag. Glidskalan så småningom, så 70% CFD vindtunnelanvändning utav de gångtimmar utav den här utrustningen då som är tillåten till den som vinner VM, och den som blir sist då får 115% utav det. Och det här är ju ett led i det som vi pratade med Andreas Mårtensson om tidigare då, det som MotoGP gör. Man lättar på det för de som ligger längst bak för att på så sätt försöka överbrygga eller helt enkelt minska avståndet fram till toppteamen. Vi får väl se hur väl det där kommer att fungera. Jag är ju oklar över hur det där kommer att slå. Mm. Och jag har inte lyckats få någon att förklara det för mig hur Vad gör 30% mindre vindtunnel? Hur skulle det påverka team som Mercedes till exempel? Jag kan inte svara på det. Det får vi helt enkelt återkomma till.
Jag tror att också att det är en ganska så här långsiktig grej. Att det, är så här, det kanske inte påverkar en år ett, men kanske år två, tre. När man hela tiden ligger framkant. Och sen så utöver det har enormt mycket pengar som Mercedes har haft. Då. Att de kan ju göra... jag lyssnade på den här... intervjun med Beyond the Grid med Alain Permain hos Renault som pratar om att så här, men Mercedes så som de jobbar, de tar fram allt. Varenda del gör de så här, varenda idé de får plockar de fram och får faktiskt en bildel av och så testar de den när de kan och sen funkar den inte så slänger de den bara. Medan alla de mindre teamen har inte råd att göra det. De måste liksom plocka fram saker som de verkligen tror på. Och det är ju det som är, händer här liksom att med kostnadstaket och den här vindtunnelgrejen är att man har inte helt enkelt varken tid eller råd att jobba på det här sättet längre. Vilket jag tror att på lång sikt kommer hjälpa Formel 1 i någon form.
Jag hörde James Allison på samma forum när han blev intervjuad. Och han var lite irriterad över att det var en fördröjning. Att det drabbar Mercedes redan i år för en bil som inte ska köras för nästa år. Det hade han hade lite svårt att se det där. Och med budgettak och den här restriktionen så kan det nog göra rätt stor skillnad ändå. Om man i sitt huvud försöker tänka ut hur, liksom så här, då kan man se hur det trycks ihop. Men det bygger då på att de teamen längst bak har lite resurser att verkligen vara där och slå i taket av vad som är tillåtet för deras del för att de ska komma närmare så att säga. Och att de har know-how till att börja med, att de vet vad de pysslar med. Nej. För det gör de definitivt hos Mercedes, även om de får spendera mindre med pengar.
Exakt, och det är det här som jag tycker är intressant med de här movesen som då Alpine gör inför det här året, att man märker att de redan börjar positionera sig, kan jag tänka mig att det är av andra, liksom, andra sätt att jobba helt enkelt, att man vill vara i framkant där. Vikten då?
Ja, den är på väg ner på mig, men på väg upp på bilarna.
Ja, för 2021 blir bilarna ännu tyngre. Man har ju tjatat om det här många år då, att bilarna är för stora, bilarna är för tunga. Och i år vägde de 746 kilo, va? Tomma. Till 2021 kommer de vara 6 kilo till och är nu uppe i 752 kilo, tomma och utanför.
Just det, och det är en kompensation för lite andra material i motorerna och det är för de tyngre, nej inte de tyngre däck, för de är inte tyngre. Jo, de blev lite tyngre de här nya konstruktionerna på däck också faktiskt. Så att det är lite sådana där grejer som de har tagit höjd för och vi får väl se hur mycket de behöver justera det ytterligare sen då när vi får 18-tums hjulen så småningom då. Men ja, det är intressant. 768 kilo ska minimivikten vara då från 2022, så det är en avsevärt mycket tyngre bil. En till exempel då runt 600 kilo då som vi hade på när bilarna var riktigt pyttesmå och en motor vägde, vad kunde de väga, 70 kilo,
ja, någonting sånt.
69-70 kilo, ja. Idag väger motorerna 150 va, minimivikten på motorerna.
Exakt, från 2021 då. Men det är ju också för att man har siktet inställt på att få teamen att inte använda de här exotiska materialen, för dels är de väldigt dyra och vi kommer till en punkt här som är lite nästan den punkten som jag tycker är mest intressant, men låt oss återvända dit. Man begränsar också teamens olika motorinställningar totalt sett. Man får bara 5 per team. Förut har man ju kunnat göra lite vad som helst, men så länge man efter till kvalet, va, har den motorinställning man ska använda i racet, har varit fritt fram, men nu har man liksom preset 5 stycken olika som man ska använda under hela säsongen.
Det är bra också tycker jag. Det, på något sätt så är det ju lite... Det är en utjämnande faktor helt klart. Va? Nu såg vi inte något större resultat av den här förändringen som gjordes då med låst engine mode från det att kvalet startade då till racet till slut. Men låt oss se vad den där justeringen av det hela kan göra då. Rattjustering förbjudes.
Så är det. Ingen DAS som det kallades. Dual Axis Steering som Mercedes kom med. Det blev väldigt mycket hullabaloo runt det runt testerna i fjol. Man såg ju att förarna liksom började dra i ratten på rakan och då ändrades liksom hjulvinklarna. Och det trodde man ju skulle vara så här, wow, det här är för downforce, det här är för extra speed på rakan och allting sånt där.
Visst, de kommer att gå 50 km i timmen fortare rakt fram bara för man drar i ratten lite. Ja, det var faktiskt helt galet vilken uppståndelse det blev runt omkring där när vi såg de här bilderna då från försäsongstesten i Barcelona. Mm.
Men det visade sig att det användes främst till var ju för att värma däcken inför safety car starter till exempel och inför vanlig starter såklart. Att man hade mer skrubb på däcken och därav kunde bygga värmet. Men det kommer vi inte se i Formel 1 2021.
Så är det. Vi kommer heller inte att se några kopierade bilar.
Nej, ingen grön Mercedes. För att det var ju Racing Point-bilen i år var ju en annan väldigt stor snackis under för säsongen och under hela förra säsongen. Det var ju att den här rosa Mercedesen Racing Points bil då, de hade i praktiken kopierat Mercedes 2019 bil genom fotografier och ryktades om att de hade gjort väldigt avancerad 3D-scanning på banan helt enkelt. De hade tagit bilder som var 3D-bilder helt enkelt. Och det sätter reglementet nu stopp för.
Är du säker på att det bara var på banan?
Exakt, men det kommer vi till också då. Att, oavsett hur man kopierar en bil så sätter reglementet nu stopp för det. För de har lagt till en lång lista på så kallade listade delar som mer detaljerat beskriver hur ett team kan följa ett annat stalls designkoncept utan att kopiera det. Och dessutom vilka delar då du får köpa från teamen. För det var ju massa rykten om det här, om att de hade köpt en Mercedes showcar och sen då liksom tagit in den i fabriken och liksom scannat av den eller till och med fått ritningar från Mercedes då. Men inte längre då. Och om man gör det, vilket alla gör i olika utsträckning, alltså kopiera andra team, så har stallen nu påminns om att de inte får anskaffa vad det nu kan tänkas vara, 3D-scanningar eller ritningar eller vad någonting, de får bara göra det, de får bara titta på andra team under tester och tävlingshelger. De påminns med andra ord om att de inte får köpa eller få ritningar eller dylikt från ett annat team då. Och 3D-scanning har också förbjudits, så i praktiken kan man nu bara titta med egna ögon på en bil och se hur den ser ut eller fotografera det i liksom 2D, och vilket alla team gör. De har ju egna fotografer runt hela banan som då ska ta detaljbilder på olika designkoncept då.
Mm. Var det inte Pierre Gasly som var lite bekymrad över att någon Williams-fotograf stod och plåtade hans bil i depån? De bara sa till honom, lugn, det kommer en ny bil nästa år. Så det är
precis, precis, och det visade sig att det var mer ny än vad vi trodde kanske vid det tillfället. Men dessutom då, skulle det i Bahrain dyka upp en bil som är misstänkt lik en annan, så kan FIA numera då också kräva att stallet i fråga som har den här kopierande bilen, om det nu skulle vara Aston Martin till nästa år som har en 2020 Mercedes till sitt förfogande som det ser ut då, fast den är grön, så måste stallet då för FIA redogöra för hela designprocessen i detalj. Och det hade de inte möjlighet att göra förra året, utan de fick bara säga att så här, nej, vi har designat det här själva. Men de behövde inte visa hur de hade designat det. Men det måste de göra nu.
Nej. Du, några grejer kan vi återknyta till det här med tokensystemet som jag försökte med varierande framgång förklara hur det funkar då. Det är ju att bilarna som körde 2019 konfiguration, alltså de delar som man hade då köpt, typ Haas köper från Ferrari eller Toro Rosso eller Alfa Tauri från Red Bull och så vidare, va? De kan ju då uppgradera till 2020-spec inför säsongen 2021 utan att använda några tokens. Mm. Däremot, om det är så att till exempel Mercedes väljer att nyttja tokens till någonting, främre hjulupphängning, växellåda, och sen så kommer ju då Aston Martin att köra den växellådan också, den nya uppdaterade, då tvingas Aston Martin använda sina tokens för att kunna köra den växellådan som Mercedes då har använt tokens till för att utveckla. Så den får de inte bara liksom köpa, för nu de köper ju mer eller mindre hela bakänden från Mercedes där, och det är en viktig distinktion här, och det där är lite jobbigt då för till exempel Haas och Alfa Romeo då, som i många fall använde 2020-delar under nästa år, men de kan alltså inte uppdatera till 2021 då, utan att använda tokens. beroende på vad Ferrari gör då. Om de vill följa Ferrari så att säga, med kanske en ny hjulupphängning eller vad det nu kan vara då, som visar sig vara väldigt bra, då är de, måste de göra trade-off eller tänka, är det här bra och hur funkar det här? Kan det vara någonting för oss? Om man tar någonting och använder sina tokens och det visar sig inte fungera, då är de där uppdateringstokens förbrukade. Du kan inte säga att men vi använder aldrig det där så vi tänker ta dem senare. Mm. Det går inte. Utan däremot så får du bara också gå tillbaka till den ursprungliga designen. Du kan inte göra något mellanting eller någon hybrid mellan den nya och den gamla. Mm.
Vilket är också lite intressant då med William som annonserade i förra veckan var det va? Att de har ett närmare samarbete med Mercedes. De har ju envisats under väldigt, väldigt lång tid att de får ju motorerna från Mercedes, men de har velat göra sin egen växellåda, vilket har varit typ så här en lite knäpp grej, men det har varit liksom en stolthetsgrej för Williams, åtminstone när Williams-familjen var fortfarande och kvar där, att de skulle fortsätta göra sin egen växellåda, för de såg det då som en, om vi tar bort den här kunskapen från oss själva självmant då, så kommer vi inte kunna sätta igång med det igen egentligen. Det var liksom grundtesen med det, men det har varit en lite så här konstig lösning på det, för att de har ju tagit fram en sämre produkt. Det är en egen växellåda till en Mercedes motor och vi hörde någonstans att de har alla de här växellådorna har kolfiber casings, alltså själva skalet på växellådan.
Mercedes har det själva.
Ja, men inte Williams till exempel. Så att det, ja. Men nu kommer de följa Mercedes närmare då. Och då kommer det här också antagligen då kosta tokens för Williams.
Sannolikt är det på det viset. Så att, det här ska bli intressant att se vad, för det där kommer att redogöras på ett eller annat sätt ifrån FIA. Vilka som använt de här uppdateringspoängen eller inte då. Det är inte okomplicerat som ni märker, och det är jättesvårt att förklara det här på ett kort och begripligt sätt. I alla fall försökt, även om det kanske inte gick så bra.
Nu en ganska intressant punkt tycker jag, för det är miljövänliga material. För intressant nog så har det tillkommit en del tillåtna material. Det står nämligen tydligt i reglementet vad man inte får använda. Till exempel vissa superdyra metaller som beryllium är ett exempel som Mercedes och Peugeot hade sina motorer i början av 2000-talet. Det var som en, kolvarna liksom.
Var det inte coatingen inne i cylindern?
Exakt, och jag tror att det var coatingen på själva kolven. Och det var ju liksom en extremt dyr metall och dessutom var den giftig, inte när den hade processats då, men det var en liksom, det krävde väldigt mycket av teamen att använda den här metallen överhuvudtaget, och det ansågs onödigt dyrt då. Så det får man inte använda, och flera andra metaller då. Men intressant, men det som har lagts till är förvånande nog naturfiber, som till exempel bambu, hampa, bomull och linne. Och det känns ju väldigt så här, what? Det känns väldigt oeffigt.
Föraroverall.
Ja, exakt. Du får linneoverall på varma dagar. Nej, men grejen är att då har Formel 1 i någon form då samarbetat med ett företag som jobbar med naturfiber. Och de tog fram då och optimerade och kraschtestade en frontstruktur med liknande styrka då som faktiskt kolfiber hade. Och det här var alltså naturfiber. Typ hampa, bambu och sånt där hade de satt ihop. Så att det var liksom lika starkt som kolfiber. Så det säger då att man kan göra naturfiber extremt starkt. Problemet är dock att den här strukturen var cirka 40% tyngre än kolfiber. Men problemet med kolfiber är att det är energikrävande att ta fram och dyrt också. Och sen så är det väldigt vasst, och det finns stor risk då för punkteringar när de här små flärparna hela tiden liksom lossnar från bilarna under ett race då. Och grejen är dock att Formel 1 gärna ser att F1 är med och utvecklar det här vidare. Så om Formel 1 kan hjälpa till att få ner vikten på de här grejerna, så kan det vara ett alternativ för Formel 1 i framtiden att använda naturfiber i sina konstruktioner av bilarna. Vilket vore ganska spännande, för att då har vi ju den här målet som Formel 1 är att vara klimatneutrala väldigt snart och klimatpositiva lite senare. Och det skulle hjälpa till.
Mm. En hampa Ferrari, det hade man ju sett fram emot.
Ja, men det hade varit coolt ju. Tycker inte det?
Oh, ja, va? Med bomullsdäck.
Ja, exakt. Och lite linneliner på stolen kanske.
Exakt.
Ja.
Perfekt.
Hur som helst.
Superbra. Men jag tycker, jag menar, det, nu skojar vi om det, va? Men det är klart att de inte, de säger ju inte det här om de inte har god grund för att nämna den här typen av material då, som någonting som faktiskt går att använda om man förädlar det och utvecklar det på rätt sätt.
Och då kan det bli till gagn för resten av bilindustrin till exempel. Så det är ju något sånt där som Formel 1 vill vara. Road relevant helt enkelt. Mm. Mm. Till sist har vi bränslen. För teamen tillsammans med olika bränsle- och oljetillverkarna har jobbat enormt på att utveckla de här bränslena och oljorna. Och för några år sedan, så jag kommer ihåg att vi gjorde ett reportage om det, jag kommer inte ihåg var det var. Men vi var liksom inne i, var det Red Bulls labb? Eller Mercedes labb?
Just det, jag har varit faktiskt både hos det som Petronas har för Mercedes, det var i Kuala Lumpur i Malaysia, och jag har även varit i Mobile Ones lilla on-track laboratorium då i Budapest. Mm.
Och det som stallen gjorde då var att de tog fram specifika bränslen för nästan varje race, beroende på liksom lufttemperatur, vad det var för bana, så tog de fram ett speciellt bränsle som skulle vara optimerat för den här banan och motorinställningen som de hade till exempel. Och det här har då Formel 1 dragit ner på den sista tiden.
Fem olika bränslen per säsong är tillåtet, eller har varit tillåtet.
Och till 2021 kommer stallen bara få använda så kallade receptet som de hade under 2020 och ta fram en ny blandning för hela 2021. Och det är också för att liksom stoppa den här det är ju otroligt resurskrävande såklart att hålla på med det här, så det vill de ta bort.
Just det, och ihop med det här då så är det ju införandet av mer och mer syntetiskt bränsle då, fossilfritt bränsle helt enkelt då, där man någonstans långt fram i tiden, eller ganska långt fram i tiden då, siktar på något som är 100% fossilfritt då, vilket jag tror är det mest gångbara vägen, ihop med kanske ökad elektrifiering, inte vet jag, någonstans mitt emellan kommer man ju säkerligen att hamna en gång i framtiden. Det viktiga för Formel 1 är att ha prestandan kvar. Även om man gör varianter av motorer som för de här bilarna framåt då, så gäller det att de är snabba och att de är effektiva och att det fortfarande är en hög prestanda i bilarna. Intressant. Du Erik, en sak som faktiskt har kommit sedan vi började spela in, det är att det nu också är bekräftat att försäsongstesterna kommer inte att köras i Barcelona, utan de landar i Bahrain 12, 13 och 14 mars. Mm. Det vill säga 14 dagar innan då själva premiären. Så att man kör dit hela bygget och är där. Och sen så blir ju naturligtvis prylarna kvar fram till dess att första racet körs då i Bahrain. Så det var ju en ganska väntad utveckling i för sig då. Barcelona, som för övrigt bara häromdagen skrev på det där kontraktet med Formel 1 om att arrangera Spaniens Grand Prix då i år. För det var ju inte klart. Det var ju fortfarande lite asterisk runt omkring det där i schemat. Och om jag har förstått saken rätt så diskussionerna även rullat vidare för ett längre avtal efter 21, där Spaniens Grand Prix i sånt fall skulle vara räddat kvar på kalendern.
Kul, tycker jag. Och det var sjukt mycket information under lång tid, men jag hoppas att det uppskattas i alla fall.
Ja, det här är den enda Formel 1 som finns just nu. Det är klart folk uppskattar det här. Det är ju toppen.
Mm, exakt.
Även om det är lite korvstoppning.
Hörru du, ska vi lämna det här då och titta på en framtida stjärna, hoppas vi. Framtida Formel 1-stjärna.
Tycker jag. Vi nämnde ju honom tidigare då, Dino Beganovic, som alltså körde sin debutsäsong i formelbil förra året i Formel 4 i Italien och med inhopp då i det tyska Formel 4-mästerskapet då. Men nu tar han alltså nästa steg idag när vi spelar in där, idag tisdag 12 januari, min födelsedag, så blev det alltså klart att han tar steget upp i Freca, Formula Regional European Championship by Alpine, som det här mästerskapet heter. Dino Beganovic på plats i Italien, eller hur? I ditt hus, alldeles själv.
Yes, i Maranello.
Hur känns det att sitta där alldeles ensam?
Jo, men det är okej. Jag har min simulator, så det funkar gott.
Det är bra. Och vad gör du där nu?
Just nu så tränar jag inför säsongen. Jag går upp en klass, och det är viktigt att träna på olika nya banor som jag ska köra på. Speciellt nu i januari när jag ska köra på Dubai, där jag aldrig kört, där jag aldrig sett banan. Så det är ett bra sätt att lära sig banor på simulatorn, och det är ett roligt sätt också att lära sig banorna.
Just det, för du ska nämligen då flytta upp i nästa klass som heter Formula Regional European Championship by Alpine.
Exakt, så det blir ett steg uppåt från Formel 4 som jag körde förra säsongen. Så nej, det kommer bli spännande. Det är en mix av Formula Regional och Formula Renault från förra säsongen som de sätter ihop i ett mästerskap. Så det blir ett tufft mästerskap. Många förare som kommer stanna kvar som har kört den klassen innan och många förare som kommer från andra Formel 4-serier, inte bara italienska.
Och om jag har förstått saker rätt så är det en Formel Renault-bil där, men med Pirelli-däck som man körde i Formula Regional.
Precis, så från Formel Renault-serien så får man med motorn. Där körde man Hankook-däck. Och Formula Regional, där körde man Alfa Romeo-motor med Pirelli-däck. Så det blir liksom ganska jämvikt på det. Alla team får något från tidigare säsong.
Du har testat den här bilen, vet jag, på Paul Ricard bland annat. Beskriv skillnaden på den här Formula Regional-bilen då jämfört med Formel 4 då, som du kört i år.
Ja, men det är speciellt att gå upp i en klass. Och jag har ju testat nu och jag känner verkligen att det är skillnad. Inte bara i kraften i motor utan väldigt mycket aerodynamisk skillnad med downforce. Den här bilen har mycket mer downforce än Formel 4 till exempel. Formel 4 har inte så jättemycket downforce så man kan inte ändra på bilen så jättemycket. Så det känner man, och speciellt när det blåser så kan man känna bilen att den rör på sig och det är en stor skillnad. Så nej, jag tycker det är en stor skillnad i balansen och i kraften i motorn. Och från Formel 4 så är det väldigt fysiskt, speciellt i armarna, att köra bilen.
Den här testen då som du körde, hur gick den? Hur kändes det? Var liksom, blev det bra?
Jo, men det var bra. Vi körde på Paul Ricard. Det var mitt första test i Formel Renault-bilen. Och jag var tvåa andra dagen på torrbana. Där var väldigt många bilar. Jag tror det var minst 26 bilar på banan. Och därefter, veckan efter, så körde vi på Barcelona. Som också gick väldigt bra. Vi var alltid i toppen och fightade. Men det viktigaste var att vi lärde oss bilen och skillnaden mellan den bilen och Formel Renault-bilen. Med Prema-teamet. Så nej, jag tycker det har varit den viktigaste delen att lära sig vad skillnaden är och vad man ska ta med sig in i säsongen.
Fast det är ändå rätt så bra att få kvitto på att man är med där i toppen, eller hur?
Precis. Jo, men det är alltid skönt att få det resultatet, kvittot, att det går bra, att man är med. Så nej, det är skönt.
Så hur ser det här mästerskapet ut då i förhållande till Formel 4 då, som du körde i det italienska och du körde några race i det tyska också? Jag vet att ni till exempel kommer att hänga med Formel 1 ett par race.
Yes, vi kommer köra två stycken race med Formel 1, bland annat Monaco och Barcelona. Så nej, det kommer bli speciellt för nu när jag körde Formel 4 så var det mest i Italien och nu blir det mer europeiska banor, väldigt stora banor där man kör Formel 1. Så nej, det kommer bli speciellt, och de banor jag kommer köra på så kommer jag köra på i framtiden också, så det är väldigt bra att få de varven på banan.
Och du ska som lite uppvärmning också få åka ett par race nu då i något som kallas för Formula 3 Asia. F3 Asien då, som avrundar sin säsong, om jag förstått saken rätt, i Dubai, va?
Yes, så vi kör första deltävlingen i Dubai, sen andra i Dubai, så vi kör två race där som en uppvärmning kan man säga till säsongen för att få lite varv i bilen. Och i resandet, hur man ska resa och få bara känslan i bilen till vi kommer till säsongen kan man säga.
Du är kvar i Ferrari Driver Academy, utgår ifrån då, eftersom du sitter i ditt hus där nere och hela den biten. Och jag vet att Arthur Leclerc nu då kommer att ta steget upp i FIA Formel 3 då, som är nästa steg för din del då så småningom. Men vad har Ferrari sagt om din utveckling, och jag antar att ni har utvärderat lite grann säsongen som har varit?
Jo, men det har vi gjort, och liksom man har ju sett så stor skillnad Man kan ta ett väldigt lätt exempel. När jag var i Imola första gången när vi körde första racet på Imola. Det var startade etta, men med resandet var kanske inte på topp. Men sen andra gången när vi kom på Imola så vi gjorde allting perfekt kan man säga. Så nej, man kan se väldigt stora grejer jag har ändrat på och jag har utvecklats i. Som till exempel omstarter, starter, fightandet med andra bilar och förståelsen hur man ska fighta i racing. Så nej, vi har kollat mycket på det och vi har förbättrat varje gång när vi är på banan. Så nej, det har varit väldigt bra och väldigt viktig del av säsongen som jag kan ta med till den här säsongen.
Så vad sätter du upp för målsättning nu då? I ett nytt mästerskap igen då? För att du var ju rookie i mästerskapet som var och nu kommer du in som rookie igen. Det är ju svårt att säga att jag ska gå in och vinna alltihopa även om man vill det såklart och har ambitionen att göra det.
Jo men exakt. Men mitt mål är bara att göra det bästa jag kan. Jag kan inte göra mer än så och att göra så lite misstag som möjligt och att lära mig så mycket som möjligt. För det kommer jag ha nytta av i högre kategorier sen när jag går upp.
Och hur sugen är du att starta det här nu då?
Väldigt sugen.
Tackar för det. Och som sagt, du är på plats i Italien nu då, i ert hus. Jag vet att det är fyra damer som är på plats också i Maranello och ska köra en sista uttagning för att eventuellt hamna i det här Ferrari Driver Academy. Och du har en speciell uppgift där när de är där och ska göra sin slutaudition.
Yes, de ska köra två dagar här i Maranello och sen ska de göra andra aktiviteter mentalt och olika tester. Men då när de kör så ska jag vara referensförare för dem som har en referens att utgå för. Så nej, det kommer bli kul att få lite en uppvärmning innan uppvärmningsserien kan man säga.
Är det en Formel 4-bil?
Yes, det är en Formel 4-bil.
Det vill till att du inte tar stryk då?
Nej, det hade inte sett bra ut.
De är säkert himla duktiga de här tjejerna då, som har kommit så här långt. För jag vet att uttagningsprocessen har varit lång och idog och de har kämpat väl. Och de kommer säkert att ta sin plats i det här programmet, vem det nu än har om det blir. Hur många är det som går vidare, en eller två?
Jag tror det är en, men det beror på hur det ser ut tror jag. Men som du säger, det har varit en väldigt lång process från att vara, vad var det, 50 stycken i början. Sen så är det fyra kvar och det här är sista campet. Så nej, det kommer bli kul att se vem som blir uttagen.
Just det, två svenska tjejer vet jag. Milla och Astrid var väl med också i uttagningsprocessen på väg fram då, dock så sållades de bort på vägen fram. De får nya chanser längre fram. Dino Beganovic, superkul med ytterligare ett år. Formel Bills Racing på hög nivå nästa år, alltså i det som vi kallar för Freca, eller Formula Regional European Championship Alpin, som det då kommer att heta från och med nästa säsong. Hur många bilar blir ni? 33 stycken har jag hört rykten om. Får de full grid?
Ja, jag tror det blir väldigt många bilar nästa år.
Då blir det tuff konkurrens för dig och din del. Men du blir kvar i Prema och goda möjligheter till en framskjuten placering. Lycka till nu till att börja med då i Formel 3 Asien då, nere i Mellanöstern. Och så återkommer vi när säsongen drar igång. Så kanske vi ses då i Barcelona. Vi kan ju hoppas det i alla fall.
Jo, men det hoppas vi.
Kul att höra Dino. Väldigt kul att följa honom kommande säsong. Och det ska bli kul. Det här var roligt, Jan. Det var en väldigt lång podd. Innehållsrik som sagt. Men vi återkommer nästa vecka, eller hur?
Ja, det gör vi. Kanske inte med en föreläsning av samma slag som idag. Det här, jag tror att man kan likna det vid att sitta i ett auditorium på universitetet och lyssna på två professorer.
Men med ett roligt ämne, eller hur?
Ja, eller hur? Självklart. Inte för sådana finns det inte på universitetet.
Nej, det tycker jag inte.
Nej. Som sagt, vi är tillbaka nästa vecka och då har vi en kul gäst. En riktigt rolig gäst.
Kenny Brack. Eller
Kenny Brack.
Kenny Benny Brack. Knäck.
Benny Knäck, ja. Som jag brukar kalla honom.
Ja, exakt. Jag kommer ihåg att han sa, har jag läst någonstans, att Brack, it's an A, eller ett Ä is like an A with two pricks over it.
Ja. Ja, 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 så är det ju.
Du får fråga honom nästa vecka om det stämmer.
om det stämmer. Ja, det var kul. Han kommer bland annat då få prata karriären, naturligtvis. Varför kom han till vägskälet där han försvann över Atlanten istället för att söka en plats i Formel 1 och så vidare. Jättekul att höra Kenny Bräck. Plus att han ska få svara på alla era frågor i det här sprettuläret.
Precis. Det som alla, eller många av er som lyssnade skickade in väldigt bra frågor, spretiga frågor, därav spretuläret. Så det ser jag fram emot till nästa vecka.
Superbra. Ha det gött. Vi hörs om sieben tage.
Yes, och grattis på födelsedagen än en gång. Jag vill leva.
Jag väntar på en fin present.
Ja, det kanske kommer.
Hej.
Hej.